Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De har väldigt dålig ordning i sina skyttegravar, i sina bunkrar. Det är skräp överallt, tomma vodkaflaskor. Man lämnar kvar ammunition. Skyttegravarna var alltså packade med ryska lik som hade legat där. Fyra veckor bakåt, flera lager.
Flera lager av lik alltså?
Flera lager, så det kunde vara 3-4 lager. Jag hoppas två saker, att vi aldrig kommer uppleva det här. Men om vi skulle uppleva det, då skulle jag vilja se att samhället, fria individer som ställer upp på varandra så som ukrainarna har gjort, det är helt imponerande. Det är så... Jag ryser när jag tänker på det.
När Rysslands stora anfall mot Ukraina inleddes i fjol så valde tusentals frivilliga från andra länder att åka dit och slåss för landets frihet. En av dem är svensken Oliver Metz. I fredagsintervjun den här veckan får vi hans bild av kriget. Varför han valde att riskera sitt liv för ett annat lands frihet. Vad uppväxten i forna Sovjetunionen betydde för beslutet att åka. Och hur det är att möta ryska soldater i strid. Men också, hur ser han på Ukrainas chanser framåt? Och räcker det som vi i väst gör idag för att förhindra en rysk seger? Oliver Metz, välkommen till kvartalsfredagsintervju.
Tack så mycket.
Och välkommen till Stockholm.
Tackar.
Ja, du bor inte här?
Nej, jag bor i Estland just nu.
Och
vanligtvis är Eskilstuna.
Ja, precis. Vad gör du i Estland då?
Jag vilar upp mig. Så det är helt enkelt för att varva ner och dra ner på adrenalinet.
Mm. När befann du dig senast i kriget i Ukraina som soldat?
2 veckor sedan.
Vad gjorde du då?
Då var det en evacuation mission där vi evakuerade sårade ukrainska soldater.
Hur känns det att inte vara kvar där nu?
Tankarna är ju alltid där. Hela tiden, på ett eller annat sätt. Man har kontakt med sina nära kamrater. Men å andra sidan är också den här sköna, avslappnade. Till exempel som att jag måste köpa bussbiljett för att åka buss. Och lite sådana vanliga saker som man plötsligt uppskattar.
Ja, uppskattar man det eller blir det också någon form av frustration? Alltså nu håller jag på med de här små sakerna.
Ja, jag kommer ihåg mina utlandsmissioner när jag har gjort tidigare till exempel. Då vet jag att min första gång, då var det när jag kom hem. Då var det så här, då var det en hel del frustration. Jag hade varit i Makedonien och då reagerade jag på att folk i ICA-kön gnällde på att tuggummipriset var för högt. Sådana saker. Att det blev nästan, man tänkte, ja du...
Här kan jag inte leva.
Men lite så att det hände så mycket otäckt runt omkring. Och vi bara reagerar på de dagliga sakerna. Vilket man självklart gör när man själv befinner sig i miljön. Men just när man kom hem och den här skillnaden som finns, då var den påtaglig. Idag kan jag hantera det. Mm.
Du framträdde ju här i fredagsintervjun med ditt riktiga namn, riktigt för- och efternamn, Oliver Metz. Samtidigt så har du ett så kallat anropsnamn som du har använt nere i Ukraina, Engine. Varför väljer du att vara öppen med vem du är här?
Det är flera saker. Det ena är ju att jag har ju inte skyltat med att jag har varit där nere. Närmaste människorna, familjen, vännerna har ju vetat om det. Å andra sidan så är ju motståndarsidan har ju faktiskt tagit reda på att jag är där.
Ryssland?
Ryssland. Så det har ju funnits en hel del saker som har kommit upp på olika telegramkanaler och så vidare där de trackar det som de kallar för foreign mercenaries och så vidare. Så där är ju är mitt namn där. Ja, då så. Då vet de om.
De har lagt ut bilder på dig. Och
precis.
Varför gör de det då?
Ja, det är ju egentligen helt enkelt att visa att de har ögonen på en. Vissa fall också delvis försöka förnedra, speciellt fallna. Är väldigt mycket fallna soldater som även deras familjer har fått samtal hem.
Andra ska se det där och bli lite avskräckta.
Precis, lite så. Ja. Det är propaganda. Touch på den.
Nu när det är ute då i offentligheten att du har varit där nere vid ett flertal tillfällen och stridit. Finns det risker för dig idag?
Ja, självklart finns det. Det gör det. Även om jag inte längre är i aktiv tjänst så finns det väl säkert individer som inte ser på det här som väldigt på mig som ett väldigt vänligt sinna person kanske.
Är du rädd för att råka ut för något?
Nej, det är inte. Absolut inte. Jag har resonerat mycket kring också det här med säkerhet kring familjen och så vidare. Det finns ju bakhuvud. Men idag är mitt namn känt så det är inga konstigheter.
Okej. Varför valde du att åka och strida i Ukraina?
Två saker. Det första var väldigt, väldigt personligt. Och det var kopplat till mina barn. Och det var att det här kriget får inte gå över till mina barn. Risken finns. Risken fanns. Och om inte Ukraina vinner så är risken överhängande. Det var det första. Det andra är ju min familjehistoria. Där jag som har rötter i Estland som var ockuperat av Sovjet i 50 år. Helt enkelt den här den fruktansvärda ockupationstiden egentligen som har präglat både mitt liv och många andras liv. Jag var så fruktansvärt arg. Jag grät när 24 februari kom. Jag grät av...
När Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Va?
Precis. För jag var så arg. Redan innan hade jag ju börjat smida planer. Jag hade faktiskt förberett familjen att jag måste nog åka och så vidare. Men i slutändan när jag väl valde att åka så gjorde jag faktiskt i smyg.
Du åkte i smyg då?
Ja, jag informerade familjen först jag hade kommit till Ukraina 2 dagar senare.
Reaktionen?
Reaktionen var som förväntad. De visste det att det skulle bli så. Mm.
Du är född och uppvuxen i Estland före Sovjetunionens fall, alltså under sovjetisk ockupation som du säger. Hur var det? Hur minns du uppväxten i det systemet?
Den var ju väldigt dualistisk. Den var ju tvådelad. Den ena var ju det var barndomen. Jag var 14 år när vi blev utvisade från Sovjet och hamnade i Sverige. Så då var det... Den ena delen var den här kontrollerade maskineriet som ville att du ska tycka på ett visst sätt, tänka på ett visst sätt och agera på ett visst sätt. Medan hemma och i närmaste vänskapskretsen så vågade vi prata väldigt mycket öppet om saker som hade varit, speciellt historia då. Om släktingar, om det fria Estland, om drömmen om det fria Estland såklart.
Det växte upp med.
Ja.
Hur hanterar man den där dubbelheten då som barn?
Man lär sig. Alltså, det är ju också så här att man lär sig att till exempel i offentliga miljö, skolan, Och man gör det man ska. Till exempel läxor där det är att nu Lenins 90:e födelsedag, bla bla bla, fixa det här, vi sjunger den här hyllningssången. Och sen egentligen vet att det är en av historiens största massmördare. Så, och samtidigt ha de här diskussionerna, speciellt med min pappa, men även andra i familjen och även vänskretsen, där man väldigt mycket pratar om just att ja, vågade prata om det också. Inte alla familjer gjorde det, men vi hade turen att vi kunde göra det i slutna rum, men öppet.
Men hur vågade dina föräldrar det? Jag skulle själv tänka, om jag tänker på mina barn, att man är rädd att ett förfluget ord i skolan, eller att de skulle råka säga till en kompis att så här säger min pappa hemma, etc. etc.
Precis.
Problem.
Jag har ett exempel.
Ja.
Amnesty International hade två, de gjorde ju sådana här frimärken på 80-talet. Och då var det två stycken estniska frihetskämpar som satt inne då i sovjetisk fångläger. Och vi hade fått de här frimärkena. Och jag samlade på frimärken när jag var 11-12. Och så, det töntet i och för sig. Men,
nej, men, det finns boxar som samlar.
Ja. Men det var, just då var det intressant. För att det var ett sätt att få in världen in i sitt hem. Och jag vet att jag skulle byta den här. Ena killen hette Mart Niklus. Och hans, den här Amnesty-frimärket skulle jag byta mot hela hans mongoliska djursamling på mongoliska frimärken med djur på. Jag tror det var 30 stycken.
Du var sugen på den samlingen?
Han var sugen på den. Då. Så, och vi gjorde bytet, men hans pappa reagerade efteråt. Och sa, då tog han ett samtal med min pappa, kommer jag ihåg. Och sa, vi måste vara lite försiktigare med det här.
Ja.
Att inte barnen springer mellan med sådär, utan kanske vi agerar lite mer försiktigare, för den kan komma fel och då fanns det ju möjligheter till repressioner såklart. Men inte i detta fall.
För mig är det svårt att relatera till det där som uppvuxen i Sverige. Men vad gör det med en att växa upp i ett system där man som 11-12-åring till och med måste vara noga med vilka frimärken man byter? Annars så kan det innebära nästan fängelse för en förälder eller slut på karriären eller
ja,
tragedi.
Definitivt. Till exempel estniska flaggan. Alla visste hur den såg ut. Vissa hade den hemma gömd. Man hedrade den, men offentligt så hade man en röd fana. Och hela den här tiden, det blir väldigt dualistiskt och väldigt svårt att förklara hur, men med tiden, hela tiden, det fanns ju tillfällen såklart när föräldrarna sa, ja, prata inte om det här så högt. Och man lärde sig också väldigt tidig ålder vem man kan lita på.
Har du med dig det idag?
Ja, oja. Men jag har ju försökt jobba bort det, för att det har ju inte behövt det på samma sätt. Så det har ju med tiden självklart, men delvis absolut. Jag kontrollerar.
Ni blev utvisade sen från Sovjetunionen. Varför det?
Min pappa var en av ledarna för estniska delen av Livets ord. En frikyrklig rörelse som har sina rötter i USA. Och där var det väldigt mycket diskussioner om, förutom att det var en religiös samfund, var väldigt mycket fokus på att baltiska grabbar inte ska skickas till Afghanistan. Det var en sak som de demonstrerade, eller rörelsen demonstrerade väldigt mycket mot. Och repressioner mot ukrainare redan då. Jag hade en hel del ukrainska vänner. Pappa hade en hel del ukrainska vänner. Och där var det ju mycket, mycket hårdare. Många såg ju Estland lite som sovjetisk utland. Så man kände att det finns lite mer friare sätt att resonera när man var i Estland. Men det här Baltikum, Vitryssland, Belarus heter det idag, och Ukraina, där det fanns en hel del, vissa kyrkliga organisationer, men väldigt mycket just de här som var i opposition till statsmakten. Och
det där blev problematiskt till slut.
Väldigt.
Hur kom ni till Sverige?
Det var så här att min mamma och pappa kallades till säkerhetstjänstens KGB:s kontor i Tallinn, och där sades att nu är det slut. Jag tror att vi fick 72 timmar på oss att lämna landet. Och då var det så här, jaha, var ska vi? Jag kan tänka mig som förälder. Alltså vilken misär.
Trauma?
Ja. Släkten lämnas kvar. Barnen följer med. På den tiden var det ju inte många som trodde att Sovjetunionen skulle falla. Att järnridån skulle falla. Utan då var det, man åker, man kommer aldrig se dem igen. Lite så, den känslan.
Det var 80-talet.
80-talet, 88, februari 88. Men sen åkte vi till Moskva, och sen pappa hade någon kompis i amerikanska ambassaden som sa att nej, USA, vi hinner inte, för vi har pappersexercisen, det tar minst 48 timmar. Och då hade vi ju redan förbrukat 24, tror jag. Men han rekommenderade att prova med svensk ambassad. Så pappa åkte dit, vi fick inresevisum. Och dagen efter så landade vi i Stockholm.
Din militära utbildning i Sverige sen, du, åren gick, vad blev det för militärutbildning?
I5 Östersund, pansarskytte på spaning. Och sen gjorde jag en del i S1 i Enköping.
Och sen gjorde du värnplikten även i Estland efter Sovjetunionens fall?
Ja, i en estnisk jägarbataljon som heter Kuperianov, Kaporiansk avdelta infanteribataljon som det heter. Och det gjorde jag 97. Därefter så har jag varit med i hemvärnet i olika konstellationer och utlandstjänster.
Så du är ganska brett utbildad inom det militära, kan man säga? Du har...
Ja.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Man säger, ja.
Vi ska tillbaka till tidpunkten för Rysslands fullskaliga attack mot Ukraina den 24 februari i fjol. Minns du var du befann dig någonstans när du fick reda på att den hade inletts?
Ja, jag var hemma. Jag var hemma i Eskilstuna och hade vaknat och tänkte på att nu, som traditionen bjuder, att vi ska kolla på Estlands självständighetsparad och presidentens tal, vilket vi brukar göra, att dricka kaffe och sen äta sillsmörgås till. Men när jag slog på tvn så var det ju redan faktum att jag kommer inte fira det idag.
Du sa att du grät.
Ja, det gjorde ont. Man såg ju tendenserna redan året, ja, november, december 2021, att någonting kan hända, men in i det sista hoppades man att det kanske är en skrämseltaktik från Mordors sida.
Mm. Men det var det inte, och då bestämde du för att åka ner. Hur gick det rent praktiskt till? Alltså, hur tog du kontakter? Hur ordnade du det där?
Jag hade lite kontakter sedan tidigare med några frivilliga svenskar som hade varit och delvis fortfarande är i Azov-bataljonen. Och hörde vad som hände där. Och de sa nej, vi tar inte nu. Det är så rörigt, vi vet inte. Vi tar inte in några utlänningar överhuvudtaget. Sen några dagar senare så annonserades att den internationella legionen skulle skapas då. Och då tog jag tag i det här direkt och mailade till Ukrainas ambassad i Stockholm och sa att jag kan det här. Har ni nytta av mig? Och de sa ja. Och sen några veckor senare så skickade in mina militära betyg. Vad hade jag gjort? En CV. Och i början av april så fick jag klartecken och en route hur jag skulle ta mig till Ukraina.
Ja, du hamnade i Internationella legionen.
Ja.
Vilka är det?
Internationella legionen består idag av 4 bataljoner. På den tiden när jag kom ner så fanns det första. Och sen fanns det en elitenhet som var 3:e. Och jag blev antagen till den första infanteribataljonen, Alpha Company. Och internationella legionen består ju egentligen av fler legioner, som det kallas, eller enheter. Så allt från georgiska, vitryska, tjetjenska, azeriska, blandade. Sen senare hade det tillkom lite andra. Den är lite rörig. Men första, andra, tredje och fjärde bataljonen idag i internationella legionen tillhör Territorial Defenses of Ukraine. Så de är ju under Ukrainas, officiellt under Ukrainas hemvärn.
Mm.
Sen finns det en del som är då under GOR, som är då ukrainska underrättelsetjänstens avdelning, och som också kallas legionen, men han har en annan badge.
Hur var det där i början då? President Zelensky var ute och uppmanade, har jag för mig, bara något dygn eller ett par dagar efter den fullskaliga invasionen. Alltså vände sig till utländska stridande och sa, kom hit och hjälp oss. Jag gissar att det kom en hel del människor ner. Hur var det där att komma ner? Var det ordning och reda eller var det lite kaos?
Jag kom ju i mitten av april första gången. Och då hade det gått en månad efter den här så kallade Yavoriv-bombningen. För där var det ju väldigt många utländska stridande som hade samlats när Ryssland anföll då med kaliberraketer.
Var det utanför Lviv?
Utanför Lviv, ja. Så många av de här äventyrerna hade försvunnit. Så det var ju, det fanns en ordning hur man skulle komma in, medicinsk undersökning, fysiska tester och även rätt så snabbt började man även utbilda utländska stridande i ukrainska språket. Så det fanns en ordning, man vet hur organisationen skulle se ut, vart man skulle tillhöra och så vidare.
Du blev ställföreträdande plutonchef med ansvar för träning och utrustning.
Ja.
Vad innebar det där?
Det var att jag hade en svensk plutonchef som även var ställföreträdande kompanichef. Och han ville ha en utbildning, svensk modell, hur man skulle göra. Så det låg på mitt ansvar hur vi skulle då träna både första, andra pluton och senare då tredje. Jag ansvarade för utrustningen, ammunition, vapen för att ha den under kontroll. Försökte delegera så mycket som möjligt, för den tidigare plutonchefen hade liksom samlat allting på sig och var någon sorts överkucko som inte kunde hantera det. Så jag delade ut det helt enkelt för att ha det hanterbart och gjorde smidigare, svensk sätt.
Just det, det är så vi jobbar. Mm. Minns du när du hamnade i strid första gången?
Ja.
Hur var det?
Det var en gradbeskjutning mot våra positioner. Så det smällde direkt rätt hårt.
En gradbeskjutning, vad är det?
Grad är ju en multipel raket system som forna Sovjet, men Ryssland och Ukraina båda använder det. Det är 24 stycken, 48 stycken raketer som skjuts efter varandra från samma avfyrningsramp på ett fordon. Och den är inte precis, men det smäller.
Ta oss med dit. Vad var det för situation?
Vi var ute på en patrull och hade sporadisk eldväxling, som det kallas, vid en flod. Och då hörde vi att någonting större kommer in. Och då kom, då började det regna. Och det landade runt omkring 100 meters, ja, runt 100 meter från oss. Så det blev låga ställningar. Pulsen var hög.
Ja, alltså om du skulle försöka beskriva för någon som inte har varit i den där situationen. Vad händer i dig?
Första, det var min första gång. Och då var det, det första var ju den här vanliga träningen. För jag hade ju ansvar för mina soldater. Det första var ju egentligen kolla om alla är okej. Okay. Har alla intagit positioner? Är vi utspridda? Skrek på ifall någon var för nära. För vi människor, vi är flockdjur. Vi tenderar ju på att dra ihop när det är fara. Men träningen hjälpte mig att helt enkelt att kliva över där först. Innan den här, oh shit, det här var mäktigt. Och det här är blodigt. Ingen av oss blev sårade denna gången. Men det här var också den här så kallade första elddopet. Och jag tror att alla jag pratat med som har varit i Ukraina har reagerat ungefär på samma sätt. Individerna är såklart olika. Men oftast kommer rädslan efteråt. Mm.
Går det att jämföra med någonting?
Bilolycka. Om man har varit med om en lite större bilolycka. När man till exempel kliver ut. Och efteråt får man den här chocken. Som egentligen kommer bara över en. Och samtidigt den här adrenalinet som gör att du skakar. Det är väl egentligen det känslomässigt närmaste jag kan beskriva. 10 gånger värre dock.
Ja, men i stunden, du var inte rädd?
Inte i stunden. Det kommer efteråt när vi drog oss tillbaka längs patrullleden så såg vi ju nedslagsplatserna. Och det var ju 50 meter bort. Då tänker man, shit, splitter. Alla de här sakerna som man... Även om jag tränade för att, okej, splitterskador och så vidare. Men ändå att det var nära.
Har du varit nära? I det här fallet så var du nära att bli dödad. Har du varit i ännu närmare situation?
Oja.
Berätta.
Vi blev beskjutna med T-90 stridsvagn i en patrull. Under en patrull där... ammunitionen eller granaten från stridsvagnen exploderade ovanför vårt huvud in i ett träd. Och vi befann oss egentligen under där, exakt. Men all verkan från explosionen riktades bortåt. Men den var 3-4 meter. Tryckvågen däremot gjorde att man kände man förflyttades några meter.
Ja.
Jag hade en estnisk kollega som inte hann ner i knästående. Så han flög 10 meter på grund av tryckvågen och sen fick träsplitter. Och bröt nyckelbenet. Så där, det var väl det enda skadan där. Men det var inte splitter från granaten, men tryckvågen är... Inte rolig den heller. Och efterverkande, all skit som ligger och flyger runt omkring här. Träd dessutom är ju biologiskt material. Den kan vara i vissa fall värre.
Svårt att få ut ur kroppen. Svårt att plocka ut och röntga.
Precis.
Vad går genom huvudet när det där händer då? Vad tänker man på?
Där är också väldigt mycket att hålla koll på alla. Är alla med? Check. Förflytta, om det finns möjlighet, förflytta sig längre bort, att ta bort gruppen då, förflytta gruppen längre bort, och efteråt så kommer ofta tankarna, det var nära, det var väldigt nära. Och
tänker man på barnen?
Ja, Det gör man.
Vad tänker man då?
Jag har ju resonerat väldigt mycket med mig själv att är det värt att dö? Att den chansen, för att inte säga risken, är väldigt överhängande som stridande soldat. Att falla, och vad kommer det ge? Och hur kommer mina närmaste reagera på det? De tankarna har varit mycket, mycket som jag har hanterat för mig själv. Och jag har, som tur är, har jag ju kunnat prata med mina barn.
Hur gör man det?
Det är klart att man inte säger hela sanningen. Men att det förklarar stridslägen, att det var, kunde vara i vissa fall även nära. Och såklart, de har egentligen inte den kunskapen eller förstå hur nära det egentligen var, kanske att ja, men stridsvagn sköt på pappa och så vidare, eller pansarskyttefordon försökte köra över han eller något liknande. Så alla de här sakerna får man ju ta lite, jag vill inte säga pedagogiskt, men ja, man försöker i alla fall informera och berätta.
Du riskerar ju livet för något större.
Ja, för dem.
Du riskerar livet för dem.
Ja.
Kan de förstå det? Här avbryter vi gratisversionen av fredagsintervjun den här veckan. Men vill du höra Olivers svar på min fråga, så finns det ett enkelt sätt. Gå in på kvartal.se/kampanj och ta del av vårt erbjudande just nu. 2 månader gratis prenumeration där du får allt vårt material i sina fulla längder utan reklam. Och du, väljer du att sen fortsätta prenumerera efter de här 2 månaderna, då stöttar du på det sättet också fri och oberoende kvalitetsjournalistik.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.